Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 2024, om det stora omvalet i år i USA som vi följer. Jag, Henrik Thorsson, tillsammans med vår expert Klaus Stolpe. Välkommen med.
Tusen tack igen en gång.
Ja, och det har ju klart lite sommar nu på gång. Sommarstilt kan man tänka sig. Det har ju varit lite av och till odramatiskt det här valet, men det är samtidigt så märkvärdigt också. Men under sommaren så kommer ju de här stora konventerna när partierna väljer sina representanter. Åtminstone för republikanerna blir det ju intressant just genom att en vicepresidentkandidat då säkert kommer att anges. Men den här veckan så är det också intressant med tv-debatt, för det kommer faktiskt två sådana i år, och den första är den här veckan kommande. Och jag tänker, ja, och vi ska dessutom idag diskutera lite grann vad olika grupper, nämligen två stycken grupper, röstar på, eller hur? Men det här med tv-debatt först och främst, det är ju en märklig grej. Bland annat, det fanns vissa rigorösa regler kring till exempel ingen publik och såna här saker. Man var klok efter 2020s valet att det blev lite kaos, eller hur, den gången?
Så. Ja, precis. Att det att börja med så var det ju länge oklart om det skulle bli några såna tv-debatter alls, men att det blir ju då två i alla fall, och den första så är då alltså nu på torsdag som du sa, och den andra så var visst då, det är långt fram i tiden, var det nu 10 september.
Just det.
Och då kan man ju, det är flera detaljer som är värda att nämna, eller vad som är värt att nämna, men man kan ju konstatera att det är två kommersiella tv-kanaler som ordnar de här debatterna. Det är alltså ABC som står värd för den här första, nej vänta, för den andra, förlåt, och den första så är det CNN. Och då är det väl inget konstigt med kommersiell tv i USA, men att just de här debatterna så brukar skötas via sån här så kallad public service, alltså att en icke-kommersiell kanal. Men att nu är det då ett annorlunda system, och det betyder också att det kommer några reklampauser, men att det är tydligen inte så, det är inte som om man ska försöka se på fotbollsvägen från svenska TV4, om vi säger så, utan det är några avbrott, men att det är liksom, det skiljer ju från tidigare år. Men sedan är det ju också så att de här TV-debatterna, de är ju rätt upphåsade, men frågan är ju om de är så avgörande, för det är ju, situationen i år är ju, som vi har varit inne på gång efter annan, att de flesta har ju en klar uppfattning om vem de tycker är bättre eller sämre, och därför så rör ju de här gallupparna på sig ganska lite också. Men det är klart att om någon där kandidaten klarar sig väldigt dåligt, så det är ju klart att det är dålig PR, och det är det som media kommer att ta fasta på. Det kommer att publiceras bilder där de ser förbryllade ut eller något sånt. Och man kan väl, ska jag nu punktera spänningen, så allihopa, jag tror väl att de flesta håller med om jag säger att man kan väl tänka sig att Trump kommer att vara med påstridig för att försöka få Biden ur balans. Men det ser man ju sen. Men där är ju också, när du var ju inne på det där med att hur det sitter ut för 4 och 8 år sedan, och det var ju lite rörigt, för att då hade ju Biden till sagt åt Trump att kan du som inte bara hålla käften?
Ja, just det.
Och då Trump jämt avbröt honom, och ja, alltså ärligt talat, så jag i det skedet så tyckte jag det var ganska motiverat att säga så dessutom.
Ja.
Och för 8 år sedan så trodde jag ju att Trump skulle flyga på Hillary Clinton, och det är 8 år sedan, mina minnesbilder kan vara förvrängda, men nu poängen här att det var lite konstigt de här två föregående valen, så att nu har de ett tydligen då infört att då ena kandidaten får ordet så stängs den andras mikrofon av, så han kan stå där och gapa bäst han vill.
Just det.
Och, Det är ju kanske lite konstigt att man ska behöva tillgripa någonting sånt, men eftersom de här, ska vi nu kalla det, grundläggande normerna för mötesteknik inte funkar, så är det väl, det är väl lika bra man gör på det där viset.
Men man kan väl säga att det inte är i första hand för på grund av Biden som man har de här speciella reglerna, eller?
Nej, no, det kan man väl nog säga, för att Trump har ju en historia både i de här presidentvalsdebatterna 2016 och 2020, men också då han skulle bli nominerad första gången då av, alltså inom ramen för republikanernas primärval, så han liksom tog ju över helt och fick ju mycket mer tv-tid än de andra kandidaterna, för att han var ju så påstridig helt enkelt. Så att han, och de här som alltså programledarna, så var inte tillräckligt förberedda för den där situationen, så han tilläts ju, han fick ju gå an hur han ville helt enkelt, och han vann ju på det.
Ja, precis. Men det här du sa med att det är privata kanaler som arrangerar debatterna, finns det någon risk, eller finns det någon sån sak att det kan komma in liksom den politik som kanalerna lite står för i det här fallet? Nu vet jag inte riktigt var vi har ABC, men CNN var ju till exempel uttalat upprörda när det var stormningen av Kapitolium, och är ju inte Trump-vänner i första fall.
Nej, precis. Det är en synnerligen relevant fråga. Jag tycker att det där har, i den mån jag nu har följt med i de diskussionerna, så tycker jag det där har ventilerats väldigt lite, för att direkt jag såg att det skulle vara CNN och ABC, så tänkte jag att, ja, men att de måste ju vara försiktiga säkert från CNN sida, för att de kommer ju säkert att få kritik oberoende. Att de, och oberoende liksom hur det där läggs upp, därför att det är så som den här polemiken går, och likadant om vi säger att Fox News skulle vara den, att det skulle vara Fox News och CNN istället för ABC och CNN, så skulle det säkert komma kritik. För de har ju ögonen på sig, och därför kan jag väl tänka mig att de faktiskt lägga manken till för att verka så att säga neutrala och objektiva som möjligt, för att de vet att de har varje kommatecken som går igenom med förstoringsglas ungefär.
Men det är ändå någon från kanalen som leder debatten i alla fall.
Ja, precis.
Men de ska inte lägga sig. Men det här med att de inte har publik, det är väl lite samma sak, att det är för att Trump inte ska kunna uppvila publiken, eller?
Ja, liksom ifall publiken blir väldigt, eller vi säger så här, vi kan försöka, jag förstår hur du menar, alltså jag förstår ditt resonemang och håller väl med, men att liksom för att ingen ska kunna uppvigla publiken, för det blir ju tokigt om hälften där håller på Trump och andra halvan på Biden, och den ena gruppen så håller tyst och de andra håller på och skriker och tjoar och har sig, så då, det skulle ju kunna bli lite konstigt. Men att det brukar ju nog så annars finnas publik med i studion för att göra det mer levande helt enkelt.
Men det skulle bli för levande den här gången.
Ja, risken är ju uppenbar. En annan grej är ju för övrigt att de får inte ha något färdigskrivet material med sig, att det är väl ungefär penna, anteckningsblock och vattenflaska som de får ha.
Just
och
det.
Det där tycker jag är intressant, för att vi säger så här, att ifall nu någon av dem är gaggig, så lär det väl framkomma om de inte liksom får ha någonting med sig vad de kan läsa innantill. Vi säger nu att någon kommer av sig helt, det är ju en uppenbar, jag påstår inte att jag tror att så kommer att vara fallet, men att det finns ju alltså en helt klart en risk, och om vi nu ska riktigt, ja, om ni riktigt ska ta och yxa till det här, så att säg nu att båda visar sig vara gaggiga, så lär väl det här bli någonting som vi kommer att minnas, hur ska vi säga, till dess vi själva är i samma situation.
Ja, men
det tar väl inte så länge i och för sig, men ändå, det där är en liten speciell knorr på det hela som kan göra det hela mer. Det är intressant helt enkelt.
Men att för Trump är det möjligheten då att få Biden på fall liksom, och verka göra bort sig eller liksom han utmanar honom lite grann, petar honom i ryggen med en pinne lite kan man tänka sig. Och sen Biden är väl då där för att hans styrka kan vara att påvisa faktafel och sånt kan man tänka sig. Men annars, vad du sa, att det egentligen är det fråga om att inte vara den som så att säga blir helt förlorare, alltså stor förlorare, så man kan vara ganska slätstruken och inte ett sägande antagligen och ändå gå ur det med heder i behåll, men blir man en förlorare här, då är det inte bra alltså.
Nej, det är ju klart, för att det kommer att väcka så mycket uppmärksamhet. Mm. Så båda hoppas ju på att den andra ska göra bort sig. Om vi nu talar i klartext, så att från Trumps läger så hoppas man väl då att Biden börjar sluddra och säga konstiga saker och kanske använda fel namn på någon person eller något sånt. Och i Bidens fall så kanske man hoppas på att Trump får någon märkliga vredesutbrott och säger helt dumma saker som man kan peka på att jag har, är det liksom den här som ni vill ha att ska ha ansvar för våra kärnvapen, kom igen.
Ja, just det. Men om man tittar tillbaka. Ja,
nu har vi alltså med andra ord summerat debatten innan två dagar i förväg. Det var ju ganska duktigt av oss.
Ja, vi får kolla sen nästa vecka i vad mån vi har liksom träffat rätt i alla fall. Men hur är det, en sak som jag pratade om sista tiden, det är ju Gallup. Jag tänkte bara på det också idag för att jag såg att siffrorna har liksom stabiliserats efter åtalet mot Trump eller domen mot Trump tidigare. Så nu börjar hans siffror gå upp igen. Och det är som du säger, så små marginaler, så det är liksom ointressant, men det var ändå lite plus nu. Vad ska vi återkomma till Gallup lite grann också, som vi har pratat om tidigare program?
Ja, alltså jag har ju påpekat gång efter annan att enskilda gallupare är rätt ointressanta, men nu ska jag bryta mot min egen tumregel, för att det var ganska intressant, för att Fox News, som ju då nog ganska öppet sympatiserar med republikanerna, visar ju en mätning att Biden skulle leda över Trump, alltså sett till liksom i procent på hela befolkningen. Men alltså, det här handlade ju om, för att vara riktigt pet nog, alltså det handlar om 1095 personer på en befolkning på 330 miljoner. Mm. Och det säger ju någonting om hur det ser ut i de avgörande delstaterna.
Mm.
Sen kan vi också nämna att det var 43% för Biden och 42% för Trump. Och sen 15% säger att de ska rösta på någon helt annan. Men sen vad folk gör i valbåset vet vi ju då naturligtvis inte.
För 15% som röstar på andra, det är väl väldigt högt det, eller?
Ja, det är väldigt högt, men jag tror ju inte att de gör det sen i slutet.
Nej, just det. Men 10% till och med, det är högt också.
Ja, precis. Mm. Så att jag gissar väl att på... Klart, det kan ju vara att en och annan går och proteströstar för att markera. Mm. Kan vi nu snälla få lite yngre personer här eller något sånt. Men det är ju som du säger, 15% är ju mycket.
Men en Gallup från Fox som då talar till motsidans fördel, det är ju intressant alltså.
Ja, det är intressant, men jag valde att nämna det här för att påpeka att de här gallupparna så tror jag ju att de sköter professionellt, eller jag hade intryck, jag kommer ihåg för 4 år sedan, så då var det Fox News som var först ute med att det tyder, saker och ting tyder på att Trump kommer att förlora i Arizona. Aha. Vilket är en av de där. Och då fick ju de kritik av sina tittare att vadå, springer ni demokraternas ärenden? Liksom, så det är ju ganska intressant att tittarna inte förväntar sig en objektiv journalistik. Fox News presenterar ju bara sina egna siffror.
Ja, visst.
Liksom, rakt av. Och det är liksom, jag tycker ju det är ju de till heder att de av alla är först ute med som folk blir arga på den för att de säger saker som de inte vill höra.
Ja, det är fantastiskt. Det är yttrandefrihetens land i alla fall, det kan man säga. Men hur är det med en annan sak som vi har följt lite tidigare? Det är ju, vi har haft genomgång när det gäller vicepresidentkandidaterna. Jag sa ju det att när det kommer de här konventen i sommar, så senast då borde ju Trump presentera sin kandidat. Har vi hört något mer? Vad finns det för namn nu som är aktuella och så vidare?
Ja, det här en sak som jag noterade häromdagen så var ju att det var väl i midsommarhelgen så sa Trump att han redan har bestämt sig för vem det kommer att bli.
Jaha.
Men att inte ens den personen själv har blivit informerad om saken. Så han liksom vill ju hålla på det hela. Och det där är ju, alltså jag tycker ju det är en väsentlig diskussion det här med vem som blir vicepresident. För att den som blir vald nu, vare sig det är Trump eller Biden, så kommer ju inte att ställa upp nästa gång. Och det har vi ju förstås varit inne förr. Och den gången så rabblar vi upp en hel del namn. Sedan dess är det några som har fallit bort och några andra som har kommit till. Men att vi behöver ju inte rabbla upp alla på nytt. Men en som har varit i ropet på senare tid, som jag är faktiskt lite förvånad över, det är en som heter J.D. Vance, den senator som jag kände till av helt andra orsaker än politik innan han gav sig in i politiken. För han har skrivit en bok som heter Hillbilly Elegy.
Ja,
Jag gjorde
just det.
på den där. Jag tyckte att den där filmen var bra. Boken har jag inte läst, men att det handlar ju om en sån här, det är lite självbiografiskt. Det handlar om en advokat som är lite lantlig och talar lite dialekt och sånt och har svårt att bli accepterad i de här finare kretsarna helt enkelt. Men då hoppar han in i politiken och tidigare var han mer sådär lite Trump-kritisk om vi säger så, alltså för att vara republikan. Men nu då så har han ju svängt och det är många i republikanerna som har gjort det. Och det påstås då att den här skulle kunna nå ut till sån här mer icke-typiska republikaner, både med avseende på sponsorer och väljare. Och om det är så, det är ju svårt för oss på andra sidan Atlanten att sitta och uttala oss om den saken. Men jag tror ju inte att man väljer en vicepresidentkandidat utgående från att den här personen kan dra in pengar. Jag menar bara jag, men att jag tycker inte det skulle vara det avgörande åtminstone. Men sedan har vi, om vi ska ta någon annan som vi inte nämnde tidigare, som jag inte hade haft en tanke på heller, men han har smugit upp som någon slags svart häst här på sistone. Den heter Tom Cotton. Han är den senator från Arkansas. Jag tycker att heta Cotton i efternamn av sydstaten,
Sydstaten.
det är liksom det är ett otroligt fantastiskt coolt namn. Annat som är coolt med honom, han är krigsveteran, jag vet inte om det var från Irak eller varifrån. Sen bildad från Harvard, så han har ju alltså en gedigen CV. Sedan så en annan grej med hans förflutna, så att han tycks ju vara mer intresserad av att fortsätta att stödja Ukraina än vad de här, ska vi nog kalla det, Trumps fanklubb är. Så att jag undrar hur bekväm Trump är med en sån sak, men det är liksom, det är frågetecken kring alla de här. Och sen en som jag då inte alls hade hört, eller namnen här kanske skymtat, men att det är ju med de här guvernörerna, att då de håller sig på delstatsnivå så är det ju väldigt många av de där som man aldrig hört talas om här, därför att det är ju inte liksom så väsentligt för oss. Men att det finns en karl som heter Doug Burgum, Burgum skrivs det, han är guvernör i North Dakota och det är en sån där som inte har hållit på med politik speciellt länge, utan det var någon sån där i IT-branschen som hade någon produkt då av något slag som de sålde till Microsoft för en del år sedan och fick ju alltså en förmögenhet för det. Och då hade väl för lite att göra, så tyckte han det med politik kan väl vara skoj. Och jag tycker att just han har nämnts oftare och oftare på sistone.
Okej, intressant.
Så att,
Men är det South Dakota som hon, den där andra vi har nämnt,
ja, hon som
finns?
sköt hunden sin.
Ja,
Ja,
just det.
hon är från grannstaten. Så
Ja,
att,
intressant, okej.
så, så.
Men det där du sa om att det är speciellt intressant eftersom de är med sista gången, det handlar ju dels om att det kanske blir en vicepresident som sen kan bli president, det var det du menar, va? Eller
Ja,
det
precis.
att vicepresidenten kanske till och med när det gamla presidenten måste rycka in senare dessutom.
Jo, alltså det kan, eftersom de här är så gamla så det är smaklöst att sitta och spekulera i att någon ska dö om vi nu är konkret. Men det är ju klart att så gamla som Biden och Trump är så kan det ju hända att de inte klarar av att fullfölja en 4-årsperiod av en eller annan anledning. Och speciellt Även om de inte hoppar av så kan det ju hända att den som då blir vicepresident så får en ganska synlig roll. Ja, det trodde Kamala Harris också, men att...
I vår serie Mr. President så går vi ju igenom alla presidenter och du berättar mycket om dem. Och det finns ju inget exempel på en president som har slutat på grund av att den är för gammal.
Nej, så är det ju, men att de har ju inte varit de har ju inte varit lika urgamla heller som vad de har. Visserligen folk levde inte lika länge förr i tiden, så det är lite som att jämföra äpplen och päron, men att det är ju... Mm. Vi vrider och vänder på det så att de här är ju, eller som jag sa i ett tidigare avsnitt, att om jag lever så länge så är motsvarande ålder så vill jag ju inte ha ansvarsfulla uppdrag. Jag vill sitta i fiskstranden i Vasa och peka fingrar åt sådana som misslyckas med att backa med släp och de ska ha båten.
Ja, det är enklare. Men här kan man ju tänka sig att det är fråga om en apparat kring en president som säkert täcker upp mer. Och det är väl en apparat som bara måste vara där. Om en människa ska kunna vara president så måste den ha en staff som sköter det mesta. Och det finns ett läge när inte längre det fungerar därför att det är de som gör allt. Och då måste det ju ta stopp på något sätt.
Men... Jo. Att det finns ju, jag tror ju helt klart att det finns en beredskap. Och ska vi säga, vad heter det? Det är ju klart att en president, även om han inte är urgammal, så har ju tillgång till alla möjliga mediciner som vi aldrig kommer att få tillgång till. Så att det är top notch teknologin som gäller där. Så att jag menar, de agerar ju inte utan stöd, om vi säger så.
Nej, just det. Men okej, vi har då en debatt kommande här och vi har pratat om gallupar och röstmätningar. Och det är ju väldigt intressant då liksom när den här debatten kommer, att det handlar ju om de här som man inte riktigt kan bedöma, de där som inte har bestämt sig, den där mellangruppen som man inte riktigt vet var man har. Och två grupper som är spännande för att de har väl, de har varierat. Man kan tänka sig att de hör i ett läger, men under senare år har det ändrats och så vidare. Det är ju dels de färgade och dels de unga i USA. Vad kan man säga om deras tillhörighet när det gäller att rösta? Röstar de alls, och vem röstar de på i dagsläget, skulle du säga?
Ja, både om vi ser på färgade som helhet, alltså alla åldrar, så de har ett rätt lågt valdeltagande. Mm. Om vi ser på ungdomar så har de också ett rätt lågt valdeltagande. Mm. Men en annan gemensam grej för de här båda grupperna är att de överlag röstar med demokraterna. Mm-hmm. Och speciellt beträffande de färgade så är det ju en historisk paradox, eftersom det var Lincolns parti, republikanerna, som fick slut på slaveriet. Men det här, demokraterna betonar ju delstaternas rätt att själva bestämma om saker och ting, vilket i sin tur gjorde att slaveriförespråkarna i södern föredrog demokraterna. Men det var då det, och i dagens läge så, jag menar, demokraterna har ju överlag profilerat sig mera med sån här stöd åt fattiga och utsatta områden och sånt, och det är ju ingen hemlighet att färgade har det i genomsnitt sämre.
Mm.
Men det tycks ha varit så, om man nu vågar tro på såna här undersökningar, men de stämmer väl dit åt i alla fall, att förra gången skulle det bara ha varit 12% av de färgade som röstar på Trump, och nu skulle det vara 17 som skulle rösta på honom om det skulle vara val idag. Och det låter ju inte, det är ju väldigt lite.
Mm.
Och det låter ju inte som någon stor ökning heller. Men grejen är ju att i ett jämnt val så kan ju sånt här vara väldigt avgörande.
Just och det.
Jag menar, vi har vissa delstater som vi alltid räknar upp här. Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Där finns det en hel del färgade. Biden vann alla tre senast, men marginalen var liten. Och det sätt på vilket de färgade röstar kan påverka styrkeförhållanden i alla tre av de här.
Mm, just det. Okej. Okay.
Nå, i och för sig, alltså sådana här undersökningar kommer och går. Det här var en undersökning från University of Chicago. Men att då i samma veva så kom jag över en artikel från New York Times där man hävdade att det skulle vara 23% av de färgade som tänkt rösta på Trump den här gången.
Oj,
vilka siffror som stämmer bäst är ju svårt att säga, men min poäng här är att trenden tycks ju vara klar, att det är fler färgade än förr som nu säger att de ska rösta på Trump. Mm. Och då kommer vi igen in på det här med vicepresident. En som, alltså Tim Scott är ju ett av de där namnen som vi nämnde tidigare, och han är ju då den, alltså den enda färgade republikanen i senaten, och han är ju högaktuell ännu
för den posten. Och det säger ju lite att han är den enda överhuvudtaget i senaten, så säger ju lite om just den här var man känner tillhörighet till om man kommer från en viss folkgrupp.
Ja, det är helt sant.
Just nu blir det intressant när de här små grupperna, variationen i de här grupperna, färgade och unga, det blir viktigt när det är ett sånt här jämnt val. Men hur är det med unga då? Har de också dragit sig mer mot Trump, eller vad ser man där då?
Ja, det skulle jag nog säga, eller kanske mot sofflocket också, för att alltså, 4 år sedan så var Biden rätt överlägsen bland unga väljare. Mm. Men det är så att det är väldigt många yngre som inte tycker om Israel och Israels politik. Och inte lär de ju gå och rösta på Trump heller, men de kanske stannar hemma, och då är det ju ändå en röst bort från Biden.
Mm.
Och sedan har man ju också såna här grejer som att se såna på stödet i Ukraina då det där kriget drar ut på tiden, kanske man tycker att jaha, men att vi ska satsa på något annat istället.
Mm.
För det är ju det också att det är ju ingen hemlighet att kostnaderna, vi har varit inne på det tidigare, att ett problem för Biden är ju att de ökade kostnaderna för boende och sånt här. Och då är det ju naturligtvis unga som skulle vilja skaffa en lägenhet eller något sånt, och märker att de inte har råd med det, som ofta är de som lider.
Ja, just det.
Så att det är förstås många saker som kommer in. Jag menar, ta då den här gränsfrågan, det är väl mer än 8 miljoner som har vält över den här gränsen mot Mexiko sen Biden tillträdde, och det är ju förstås inte så populärt det då heller naturligtvis.
Nej.
Men det här, det är ju också, sen är det ju också sådana här saker att jag har ju sagt förr att jag tycker ju att Biden-administrationen har varit väldigt aktiv, men de har ju som satsat på sån här infrastruktur, allt från internet i bättre vägar och broar och allt sånt. Men det är ju sånt som man ser resultaten av först på längre sikt.
Just det.
Att, och sen då tycker en del, ja, men det där kostar så himla mycket. Ja, det hade ju gjort, men att jag som nordbo är ganska van vid höga skatter och samhälleliga satsningar. Så att det är ju inte speciellt unikt i den värld som då jag har vuxit upp i, helt enkelt.
Nej, visst. Nej, frågan är vem som får liksom... vilken framgång som räknas, som har poäng till ett senare val.
Precis.
Men om man ska sammanfatta det, så är det så då att man kan tänka att den färgade gruppen, den kan påverka resultatet på så vis att fler färgade röstar på Trump, och den unga gruppen kan påverka resultatet framförallt genom att de inte röstar, helt enkelt. Så det är så där som är spännande att se då.
Precis, och i och för sig även med de färgade så kan det vara att fler stannar hemma än förr, det gäller ju USAs befolkning rent allmänt, för att det var ju så pass högt valdeltagande senast och nu är ju folk är ju inte lika intresserade, helt enkelt. Det är ju helt uppenbart att så är fallet, helt enkelt.
Ja, det ska bli spännande nästa vecka också att summera den debatt som då är på torsdag när vi spelar in det här, så är det några dagar till. Och ska du själv följa den?
Nej, jag vet inte. Det beror på hur pigg jag är nattetid. Jag tycker det är kul att sova. I och för sig, då det är sådana här partiledardebatter här i Finland, eller för all del från SVT och sånt. Så jag upplever ofta att jag får ut mer av att läsa analyser dagen efter.
Ja, men det ska vi ta upp då, kanske lite analyser och vad har folk sagt.
Högstantagligen, då.
Ja, bra. Och vi ska avsluta det här programmet genom att ta upp en av presidenterna i vår serie Mr. President. Den 27:e presidenten heter William Howard Taft, och han levde 1857 till 1930 faktiskt, och var president 1909 till 1913. Och det här var lite av en ovillig president, kanske man kan säga till slut egentligen.
Jo, det kan man lugnt säga. Han var mer intresserad av juridik, och hans stora dröm var väl egentligen att bli chefsdomare för högsta domstolen, vilket han blev som ex-president. Så att han är ju den, han är unik, för han är ju alltså lett två presidentinstallationer efter att han lämnar presidentposten.
Ja, när de svär in då så har de...
Ja, de svär in nya presidenter för att vara för högsta domstolen. Ska vi berätta några lite mer cool grejer, så han den fetaste presidenten i USA.
Ja.
Det finns ju några skröna om att han ska fastna i
badkar.
Han förberedde sig till installationen, men det tycks nog vara en skröna helt enkelt.
Ja, i alla fall ett stort badkar har vi sett på bild att han fick installerat.
För att det installerades ett större badkar i Vita huset medan han bodde där. Men att, det är ju inget bevis för att han ska fastna i det gamla.
Nej, just det. Och det som vi också berättar, väl, det är ju det att, eller du berättar, det är ju det att han var ju liksom föregående president som var den här stora Theodore Roosevelt. Det var hans kandidat på många sätt. Och Roosevelt hade väl hoppats att få vara med lite grann i efterspelet även under Tafts tid. Men så blev det inte riktigt, så de blev inte så goda vänner. Och det utspelar sig sen då ett drama vid nästa val, eller hur?
Jo, det är ju helt fantastiskt, för att republikanerna var ju överlägsna vid den här tiden. Men att sen då vill Theodore Roosevelt göra comeback 1912, och Taft vill, så att de går ju dit för att hindra varandra från att bli valda. Republikanerna då nominerar Taft rent formellt, varpå Theodore Roosevelt grundar ett eget parti och det här han ställer upp själv och helt enkelt splittrar republikanernas röster, och så vinner Woodrow Wilson. Han har från demokraterna, den har ju knappt över 40% av rösterna, men eftersom de andra tar ut varann så vinner ju Wilson i de flesta delstater helt enkelt, så att han sett i antal elektors röster är ju helt överlägsen.
Ja, det är som sorgligt på något vis för Taft också att han en presidentperiod bara, och så på något sätt republikanernas sista stora tid på ett tag i alla fall. Eller...
Ja, det är väldigt speciellt det där, och då i början så man ut, man, folk trodde ju att den där kommer ju liksom att vara springpojke åt ex-president Roosevelt, så man skämtade om att det där Taft egentligen var förkortning för Take Advice from Theodore.
Ja, just
det. Han var sur då, så han ville profilera sig själv, och så blev de inte. Men, var de inte så goda vänner så länge till.
Nej, men just att han blev chefsdomare i högsta domstolen, han fick en revansch på det. Och han lär väl också ha sagt sen att han inte kom ihåg knappt att han var president sen.
Ja, precis. Det var en åtgärd då han blev tillfrågad att hur det var att vara president. Så han hade, jag kommer nästan inte ihåg någonting.
Ja, det är intressant alltså hur det är. Lyssna på serien Mr. President på totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com, eller Spotify eller Apple Podcast. Precis som den här serien, som nu är slut för idag, men vi fortsätter nästa vecka. Tack Klaus!
Tusen tack själv!
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.